CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Det vi känner en oro för nu är att det kommer att bli fortsatta försämringar innan vi kommer att se några förbättringar på grund av att smittläget är som det är.
Därför är vår sammanfattande bedömning att vi nu återigen rekommenderar att man använder vaccinet för att vaccinera personer över som är 65 år och äldre.
Idag åtalades 30 personer i det så kallade Vårbynätverket i Stockholm.
Borgerligheten är, som jag ser det, död.
Nu står bulletin vid konkursens brant och allt det hade kunnat förhindras.
Och det är väldigt synd om både läsarna och inte minst de här kollegorna som du låtsas omhulla.
Jag ville bli släppt från konkurrensklausulen när du har skrivit in.
Jag är mest arg och besviken. Jag anser att det har varit på tok för dåligt.
Här är veckopanelen den 27 mars. Vaccinkrig. Fortsatt smittspridning. Svenska gymnasieskolor som droppar distansundervisningen. 30 gangster misstänkta åtalas, plus en rappartist. Liberalerna laddar för årtiondets interna match. Bulletins forna bundsförvanter bråkar och Göran Lamberts är en fri man i stan men möts av raseri. Välkomna till en timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Ja, var ska vi börja? Jo, jag kan presentera panelen. Inga-Britt Ahlenius, tidigare ämbetsman både hemma och i utlandet. Idag pensionär men alls inte sysslolös, skriver bland annat ibland på Svenska Dagbladets ledarsida och även här i Kvartal. Välkommen tillbaka, Inga-Britt.
Tack så mycket.
Lisa Bjurvald är journalist och författare, har just kommit med boken Gärningsmannen är polis. Välkommen åter, Lisa.
Tack så mycket.
Och debutant i veckopanelen, men inte debutant som poddröst, Henrik Hall, rättspolitiskt sakkunnig hos Kristdemokraterna. Hur är det att komma till veckopanelen, Henrik?
Det är väldigt spännande, jag ser fram emot det.
Du har en juridisk betoning, men vilka andra områden diskuterar du gärna?
Ja, bostadspolitik och har varit en fråga. Infrastruktur också ganska intressant, men ja, ganska hett nu också med höghastighetståg.
Det blir ännu bredare än så nu, får du räkna med.
Jaha.
Välkommen. Panelisterna är alltså Henrik Hall, Lisa Bjurvald och Inga-Britt Ahlenius. Och vi börjar direkt med något som skulle kunna beskrivas som en juridisk bomb.
Våldtäktsutredningen mot den tidigare justitiekanslern Göran Lamberts läggs ner. För några timmar sedan släpptes han från häktet.
Jag är mest arg och besviken efter det här. Jag är arg och besviken på vårt rättssystem när det gäller förundersökningar. Jag anser att det har varit på tok för dåligt.
Först hette det att en toppjurist var anhållen och häktad på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt. Efter några dagar började medierna namnge honom, vilket han själv önskade. Och i tisdags lades förundersökningen ner av åklagaren. Och Göran Lamberts, frispråkig och stridslysten, mötte medierna under en pressträff i sin egen trädgård i Uppsala. Och den direkt sändes av åtminstone två medier, SVT och Expressen. Hur blev allt det här? Vi kan börja med Inga-Britt.
Jag tycker att man måste dela in fallet Lambertz i två delar. Det ena är ju den här brottsanmälda så kallade våldtakten, och den andra är hur han själv efteråt, att han blir frikänd, går ut till media i en väldigt uppmärksammad och väldigt konstig presskonferens där han får tillfälle att breda ut sig och ge uttryck för sin egen frustration och besvikelse utan att bli motsagd i direktsändning.
Mm. Vad säger Lisa?
Ja, jag har ju kommenterat det här i så många medier, men jag får försöka sammanfatta, och det är precis som Inga-Britt säger, två delar av det här. Och om jag fokuserar på det jag som långvarig mediebevakare har kommenterat, så är det ju det pressetiska övertrampet i att livesända någonting sånt här. Det är ju aldrig fel att intervjua olika parter och så göra den journalistiska bearbetningen av ett citat. Titta, kan vi publicera det här eller inte? När man ger en livesändning till bara ena parten, som dessutom är känd för att vara kontroversiell, så menar jag och många andra mediebedömare att det här var ju inte förvånande att det skulle bli ett sånt här rejält övertramp.
Men om vi tar mediala lite senare och börjar med själva. Henrik Hall, vad är din spontana reaktion på det här?
Jag tycker väl att det är ganska bra att Göran Lambertz för en gång för alla avslöjas lite som den han är. Alltså han har ju ganska många år ställt till med rätt stor skada och missbrukat sin ställning. Då tänker jag inte minst i fallet Thomas Quick, som så vitt jag förstår så framhärdar väl fortfarande Göran Lambertz att han är skyldig fast han är frikänd mer än någon annan i Sverige. Han har också avslöjat att när han var justitiekansler så avskrev han anmälningar som kom in mot Palmemordet för att han ansåg att Christer Pettersson, som också är frikänd, var skyldig. Det var först efter han slutade som justitiekansler som han läste granskningskommissionen, som ju Inga-Britt var inblandad i, och kom fram till att oj då, Christer Pettersson var nog inte skyldig. Och då har han alltså avskrivit ett flertal anmälningar på den grunden. Och det är ju oerhört ansvarslöst. Så det är bra att han är avslöjad.
Men det här fallet då, Göran Lambertz sa ju till journalisterna i tisdags att kvinnan som hade anmält honom var en lögnerska. Det har av många uppfattats som ett stenhårt angrepp på kvinnan. Frågan är ju hur alla som inte kan veta vad som verkligen hände innan och på julafton, hur vi ska hantera det här. För det är ju en etablerad princip att samhället, och i alla fall den maktutövande delen av samhället, ska betrakta personer som oskyldiga om de inte är dömda för brott. I så fall ska ju Lambertz här betraktas som oskyldig. Men jag läste i Expressen, på kultursidan skriver författaren och debattören Katarina Wenstam att kvinnan, juridikstudenten i 30-årsåldern, ska betraktas som ett våldtäktsoffer. Det här är lite intressant. Är det rimligt det som Wenstam säger här, Inga-Britt Ahlenius?
Absolut inte. Jag tror att om man granskar vad som ligger bakom hela fallet, så finner man att Lambertz har ju kanske snarare varit föremål för en planerad attack mot honom själv. Jag tror att Lambertz i sin naivitet har blivit föremål för någonting överlagt från hennes sida faktiskt. Och den här nya lagstiftningen, som, där jag väldigt mycket sympatiserar med de kröniker som Lena Andersson skrev på sin tid, framförallt med anledning av diskussionen kring klubben och Jean-Claude Arnault, där hon var väldigt kritisk till den nya lagstiftningen. Som enligt hennes uppfattning också, istället för att skydda kvinnan så att säga, gjorde kvinnan till ett offer som måste skyddas av lagen. Alltså ett våp som inte har förmåga att själv ta ansvar för sitt liv.
Lisa Bjurvald?
Ja, jag vet inte var jag ska börja här. Alltså för först ser man ju inte ett våp om man blir utsatt för ett brott, vilket våldtäkt är. Men så vill jag bara kommentera det här med kvinnan. Det är ju tyvärr så att det finns ju ingen gräns för hur många gånger en kvinna kan bli våldtagen. Och jag är under min journalistkarriär intervjuat många trafficking-offer och kvinnor i utsatthet och prostitution som har utsatts långt fler gånger än tre för sexualbrott. Så någon sån automatisk spärr finns ju inte. Det som hände är att kvinnan anmälde en annan man för våldtäkt 2018, och han dömdes faktiskt till fängelse. Han friades senare i hovrätten.
Han skulle betraktas som oskyldig väl om han blir friad i högre instans.
Ja, visst. Och sen så i det andra fallet var det 2017, då lades utredningen ner innan fallet gick till åtal. Och då får man ju komma ihåg att 2019 så var det över 8800 anmälda våldtäkter i Sverige. Av dem resulterade inte ens 4% i fällande domar. Så vi har ett stort problem med en väldigt låg fällningsgrad av sexualbrott. Och det menar jag ju är det största problemet.
Ja, men statistiken om detta, vilka som blir åtal och hur få som blir fällande domar och så vidare. Ska man använda det på ett enskilt fall och säga att nu har vi någon slags anledning att tycka det här om just det här fallet?
Nej, det behöver man ju naturligtvis inte göra.
Varje fall är väl unikt?
Ja, men om man tittar på vad som är problematiken här så är det ju att de allra flesta fall läggs ner och går inte ens till åtal. Det är ju det som sker i en absolut majoritet av fallen. Sen vet ju inte vi någonting vad som händer, men vi kan ju inte själva sitta i kvartals veckopanel och söndra den här kvinnans trovärdighet för att hon uppger sig att vid två tidigare fall har varit utsatt för sexualbrott. Tittar du på statistik på hur det ser ut på arbetsplatserna så är det otroligt vanligt att unga kvinnor, som särskilt de som anses attraktiva, blir sextrakasserade och tafsade på olika sätt. Så det här är ju ett samhällsproblem, och det är ju ett problem för männen som ska hantera det, att inte utsätta kvinnor för det. Det ska ju inte, vi kan ju inte sitta här och lägga det till last på henne.
Henrik Hall.
Nej, alltså Göran Lamberts får ju betraktas som oskyldig nu när förundersökningen är nedlagd. Det går inte att uttala sig i skuldfrågan mer än så, anser inte jag. Däremot så är ju hans beteende efteråt är ju oerhört anmärkningsvärt, och det skulle inte förvåna om det. Det verkar ju vara lite förtalsmålstider just nu, men skulle inte förvåna mig om det här blir föremål för det. Och sen kan man fundera på någon som tycker att rättsväsendet inte agerar bra. Varför håller man på en mot? Han har väl motanmält henne för våldtäkt? Alltså det är en väldigt, väldigt absurd situation det här.
Han har motanmält henne för våldtäkt trots att han säger att det inte har skett. Och det är ju falsk tillvitelse att anmäla ett brott som man själv vet är falskt. Så det blir intressant.
Ja, verkligen.
Inga-Britt, varför blev det en sån soppa av just det här?
Nej, men det är ju, den nya lagstiftningen är ju väldigt komplicerad, och där står ju ord mot ord. Och man måste ju skilja de här fallen mot de överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter med riktigt våld som finns. Men den här nya lagstiftningen, den utesluter ju begreppet våld. När Lena Andersson skriver sina kröniker så berättar hon ju om ett våld eller ett ung, där ett par ligger sida vid sida i kvinnans säng i bara trosor och kalsonger. Och när han börjar närma sig henne och hon ligger still och han fortsätter att erövra det här nya landskapet. Och hon gör inget motstånd eller visar inte att hon varken tycker det ena eller det andra. Men till slut så anmäler hon honom för våldtäkt.
Det är klart att det kan finnas sådana fall, sådana gråzoner, men vi kan ju inte heller lägga ribban så pass högt att de här ytterst sällsynta faktiskt statistiskt grova överfalls- och gruppvåldtäkterna är på något sätt att där är ribban var. Utan de flesta våldtäkter säger man ju begås i hemmet, och det kan vara i fest och sociala sammanhang och så vidare. Så jag tycker inte att vi ska backa bandet historiskt här för kvinnors rättigheter.
Nej, det håller jag med dig om. Men jag tycker att den här nya lagstiftningen har infört en gråzon som gör att varje förälder också måste varna sina söner för vad de kan bli utsatta för. Inte bara kvinnorna.
Men detta med direktsändningen då och det mediala som har skett, som sagt, det var ju nästan som att hälla bensin på en brasa detta. Och nu har visserligen både Expressen och SVT sagt att det här var inte bra. Men hur ska medierna tänka? Det är ju alltid så att det man direktsänder per definition är det ju okänt vad det är som man då publicerar. Lär man sig någonting av det här som är lite mer generellt, tror ni?
Den insikten som du sa nu, den borde ju finnas på alla svenska redaktioner redan, tycker jag. Att så här kan det ske med en livesändning. Jag vet ju att den kompetensen finns. Därför förvånar ju det här så mycket att man inte förstod vilken PR-fälla man gick in i när man överlät hela scenen i Lamberts händer, inte i den ansvariga utgivarens.
För 20 år sedan så var det en större teknisk apparat att göra direktsändningar i tv, och det var dyrbarare, tyngre och även en slags mentalt högre tröskel eller journalistiskt högre tröskel innan man gjorde det. Idag är det så pass billigt och allting är digitaliserat så man är liksom ett väldigt litet extraarbete, verkar det som. Henrik Hall, vad kan det leda till?
Just nu så har det uppenbarligen lett till att man livesänder alldeles för mycket, alldeles för ofta. Jag minns när Sverigedemokraterna skulle berätta hur de tänkte rösta i budgetomröstningen där 2014. Mm. Då skulle de egentligen säga ja, vi tänker rösta på Alliansens budget, punkt slut. Och innan det så hade de ett, vad var det, 30-45 minuter långt liksom livesamtal som gick ut i nästan alla kanaler.
Ja, det kanske var 20 minuter någonting innan budskapet kom.
Ja, men precis. Och det innebär ju att man borde tänka efter före. Och om man tar ner någonting så borde man ha kunnat inse redan innan att det här kommer vara tvungna att ta ner.
Inga-Britt.
Men livesändningen är ju också väldigt viktigt i en demokrati för att undvika beskyllningar för att media på något sätt förhandscensurerar eller redigerar ett material. Och det är ju klart att media tar en risk när man livesänder. I det här fallet så borde man ha förstått det när man inbjuder den ena av de här parterna till att breda ut sig. Men generellt så måste det ju vara så att man tar en risk och ibland så går det fel. Men det är viktigt att media livesänder. Att man livesänder Kapitolium-erövringen och inte redigerar den i efterhand för att ge någon arrangerad bild av vad som verkligen har hänt. Jag tror att det demokratiskt är jätteviktigt.
Vi ska avrunda det här, men kan det bli någon slags ny MeToo-rörelse i kölvattnet av det här? Det har antytts lite grann sånt.
Det är kvinnostrejk klockan 15 idag över hela landet.
Idag fredag när vi spelar in det här.
Kvinnostrejk, precis. Idag fredag 26 mars. Där man vill bland annat protestera mot rättsväsendets oförmåga att klara upp sexualbrott till exempel. Och bristande jämställdhet. Överlag.
Är det en koppling till Lambertsfallet alltså?
Ja, det är definitivt att det har varit en tändande gnista. Det problematiska här, jag är ju helt på Alenius linje här, att det är när det händer någon spännande nyhetshändelse ska man kunna återge den direkt till tittarna. Problematiskt här är ju när man har en känd och framträdande man, inte minst i sexualbrott, så har han redan ett väldigt stort medialt övertag. Han är känd, han får mikrofonerna och då blir det så oerhört skev maktbalans att dessutom livesända hans så kallade egen regisserade presskonferens.
Men före den så var väl maktbalansen till åklagarens fördel och målsäganden?
Nej, jag skulle inte hävda det. Det var ändå hans advokat fick komma med olika påståenden om hon var märklig och det var konstigt med henne. Och du får tänka, han är ju känd. Det är honom man har citerat. Hon har ju också fått det fantastiska epitetet Lambertskvinnan i kvällspressen. Så att det är klart att han... Men det här har vi ju sett i... Alla vet väl DSK, förre chefen för... Världsbanken, där man sa att han var inte en våldtäktsman, han var en stor fransk förförare, menade den franska pressen. Och där har du en person som verkligen använde just ganska brutalt fysiskt våld.
Nu kommer inte ihåg just nu vad DSK stod för, vad hette han i förnamn?
Dominique.
Strauss-Kahn i efternamn i alla fall.
Ja just det, Strauss-Kahn. Om det inte var nog med turbulensen runt Göran Lamberts pressträff och den här nyupplossade metoddebatten så skedde ju stor dramatik också i nystartade nättidningen Bulletin. I måndags meddelades att sex personer på Bulletin ansåg sig ha nått vägs ände. Chefredaktören Ivar Arpi, politiska chefredaktören Alice Teodorescu och kulturchefen Marisol M. Och i Studio 1 blev det konfrontation mellan Ivar Arpi och vd:n Pontus Tholin.
De människorna som äger Bulletin, majoritetsägna, de borde inte driva tidning och de borde inte driva någon form av företag överhuvudtaget.
Ja, tack vare Ivar så verkar vi inte i dagsläget kunna publicera fler artiklar. Så det får våra läsare höra av sig till Ivar om.
Nu står Bulletin vid konkursens brant och allt det hade kunnat förhindras.
Det är viktigt att notera att Alice har faktiskt inte sagt upp sig. Det kanske du inte känner till eller underlåter att berätta. Utan istället så försöker du och Alice tillskansa er ett stort avgångsvederlag. Och det är väldigt synd om både läsarna och inte minst de här kollegorna som du låtsas omhulla.
Jag ville bli släppt från konkurrensklausulen när du har skrivit in i kontrakt.
Ett radiogräl av hög karat. Bulletins chefredaktör Ivar Arpi som just hade hoppat av i duell med sin avgående vd Pontus Tholin från Studio 1 i måndags. Ja, det här är ju radio när det är som bäst, höll jag på att säga. Men vad säger panelen om att Bulletin drabbas av alla de här avhoppen? Lisa Bjurvall, kommer tidningen att överleva det här?
Nej, inte en chans. Det här är ju, det är ju spännande på ur det här sättet, precis som du säger. Det är spännande att lyssna till, men samtidigt är det ju verkligen två riktiga bottennapp för medieetiken i Sverige, Lamberts och Bulletin-härvan. Så även om det är lätt att skratta och höja på ögonbrynen för att det är så, det är ju rent, det låter som man lyssnar på en tv-komediserie, många av de här klippen. Och det här är ju långt ifrån det enda. Det har varit massa såna här klipp och debatter som är helt vanvettiga. Så tror jag på en mer allvarlig not att det är just sånt här som urholkar förtroendet för medier och journalistik, att man beter sig som en lekstuga offentligt. Problemet var väl att ledningen inte hade en aning om hur man gör en publicistisk produkt. Man visste ingenting.
Henrik?
Nej, jag får säga att hade det här rört en vänstertidning så hade jag säkert liksom varit lite så skadeglad på ett oklädsamt sätt. Men jag hade hoppats på att det här skulle vara en väldigt bra tidning. Och tyvärr tycker jag väl att, och det har visat sig att de här problemen har funnits längre än nu, men jag tyckte aldrig riktigt att Bulletin kom igång heller. Och jag tycker det är väldigt tråkigt nu när man tappar sina kanske vassaste skribenter och man ska liksom starta om, och det verkar inte som att någon riktigt vet vad man ska göra. Ska de ha en nyhetsmedling? Ska den också vara vinklad och politisk? För all del, säg det då, att det ska vara på det viset. Men innan pratade man ju om det här med New York Times och Washington Post, och då ska man skilja på news och views, samtidigt som man har väldigt politiskt färgade chefredaktörer. Sådär, så att, ja, det var nog en stor risk att samla så många profilerade skribenter på samma plattform. Och ja, jag tycker det är väldigt tråkigt för svensk opinionsjournalistik att det har gått så här.
En av Bulletins ägare är nationalekonomen Tino Sanandaji, skämtsamt kallad Bulletino, såg jag i en notis. Han sa till Dagens Nyheter i början av veckan att det är trist att Bulletin blev en sandlåda, men att det också är så att flera jublar därför att bråket äntligen är över och bråkmakarna lämnar. Ja, tidningen rekryterade ju rätt många medarbetare, så det är ju långt ifrån tomt på redaktionen bara för att de här försvann. Inga-Britt, vad är risken med att rekrytera så kallade stjärnor till nya projekt?
Det är en bra fråga, för det, utan att jag har varit insatt i den här konstruktionen, så sa jag till mig själv att om man ska genomföra ett projekt och rekrytera 5 generaldirektörer till att leda projektet, då är det dömt att misslyckas. Man har inte riktigt förstått att en tidning görs ju inte av 5 stjärnor, utan man måste ju ha en ansvarig utgivare, en redaktör och sen personer som skriver. Jag tror att det har varit för många stjärnor helt enkelt. 5 Zlatan.
Bulletin har ju, den finns ju kvar faktiskt, och har en ny ansvarig utgivare, Per Gudmundsson, och har ambitionen att vara en dagstidning med både nyhetsrapportering, opinionsbildning och kulturinslag. Har ni något råd till de som är kvar?
Så rådet måste ju gå till de som finansierar, som är ledning, för de har ju uppenbarligen inte förstått vad det innebär att finansiera och ge fritt utrymme till en redaktion, givet en publicistisk eller en bolagsordning eller en ambition nedskriven för tidningens verksamhet. Sen ska de ha fingrarna borta från verksamheten.
Men de försöker ju göra ett omtag nu. Lisa, du som är ett slags publicist.
Ja, nej men absolut. Alltså det här handlar ju om att de får ju gå nätkurser hos Journalistförbundet, ansluta sig till publicistklubben, kanske gå och prata med medieombudsmannen om hur pressetik fungerar. Man trodde att man skulle...
De är medlem i utgivarna, vet jag.
Ja, precis. Men man måste ju också liksom läsa på om vad det är för slags företag man driver. Och publicistisk verksamhet är inte vinstdrivande så på ett annat sätt, utan man kan inte säga att nu så skrik åt min redaktör att han eller hon ska hålla käften och sådana groteska grejer för att de inte publicerar vad vi vill. Alltså jag har inte stora förhoppningar, eftersom man har misslyckats med att förstå den grundläggande principen med vad vi ska ha fria medier till. Och det är väl ändå väldigt svårt att driva en framgångsrik publikation om den förståelsen saknas.
Till sist ett råd från Henrik Hall.
Jag är nu egentligen på precis samma sak. Man behöver ju ha ganska... Kan vi inte vattentäta skott mellan de olika delarna av redaktionen, men man behöver ju ha alltså, fria zoner. När jag har jobbat på tidning så har inte det varit så att någon kommer till ledarsidan där jag har jobbat på och sagt åt mig vad jag ska skriva. Och när jag pratar med redaktionen så är inte det för att jag vill liksom ha deras kanske politiska input, utan jag vill ju veta vad låg till grunden för det här reportaget som du har skrivit, som jag nu tänker göra politik av? Finns det någonting mer, kan du tipsa mig vad jag ska läsa? Sen så går jag ju och gör det själv. Man har den här, alltså ägarna och chef, eller framförallt ägarna liksom vill styra ner till liksom sista kommatecken. Det fungerar inte, för så fungerar inget fritt yrke så att säga, där man behöver ha en viss självständighet, en ganska stor självständighet.
Och nu till veckans första huvudämne.
Idag meddelar vi att Folkhälsomyndighetens rekommendation om den blandning av fjärr- och distansundervisning och närundervisning som gäller för gymnasieskolan och som gäller till och med den 1 april inte kommer att förlängas.
AstraZeneca är ett väldigt effektivt vaccin och det finns ett stort behov av skydd mot covid-19 bland de äldre, inte minst nu när vi ser en ökande smittspridning.
Det vi känner en oro för nu det är att det kommer att bli fortsatta försämringar innan vi kommer att se några förbättringar på grund av att smittläget är som det är och som Anders har berättat om här tidigare.
Sist här Irene Nilsson Karlsson, folkhälsoråd vid Socialstyrelsen, som betonade att det är fler som blir sjuka i covid-19, kurvorna går uppåt. Innan dess statsepidemiolog Anders Tegnell och utbildningsminister Anna Ekström. Låt oss börja med att gymnasieskolan nu återgår till huvudsak fysisk undervisning eller närundervisning som skolbyråkraterna kallar det. Blir det bra det här, Inga-Britt Ahlenius?
Ja, jag tycker att det blir jättebra. Och vi ska komma ihåg att den svenska Folkhälsomyndigheten har det sammanvägda ansvaret av att bedöma smittläget och smittspridningen och att ta hänsyn till folkhälsan. Systerorganisationerna i Europa är bara smittskyddsmyndigheter. Och här gör Folkhälsomyndigheten då en avvägning mellan risker för en ökad smittspridning. Och det vet vi att smittspridningen är låg bland de unga. Och blir man sjuk som ung så är också konsekvenserna inte så allvarliga. Alltså, medan däremot förlusten av att få en ordentlig undervisning är väldigt stor och långsiktig.
Mm. Anna Ekström sa också i torsdags att hon skickar med en skarp uppmaning till alla skolans huvudmän att göra ett omtag i arbetet med att göra skolan så smittsäker som det bara går. Henrik, hur är förutsättningarna för att det här ska kunna bli en framgång?
Ja, jag tror att de är ganska dåliga. Jag såg att Lärarförbundets ordförande kallade det för ett dåligt aprilskämt och att jag tror det var Örnsköldsvik, så kommer kommunerna strunta i rekommendationen att öppna skolorna. Så man kan ju lugnt säga att det finns en hel del delade meningar om det här verkligen är en bra idé. Och jag tycker också att man ska notera att beskedet kommer med väldigt kort varsel. Och det är ungefär samma korta varsel som man hade när man beslutade att krogarna har man beslutat ett antal omgångar att de ska ha öppet till som längst 2030. Och det har man gjort. Krogarna har sagt att vi behöver 2 veckor på oss. Jag tror att det är lagkrav för deras arbetsplanering att de behöver 2 veckor på sig. Så de har planerat för personal till klockan 22. Och så en 3, 4, 5 dagar innan säger man att nej, nu ska fortsätta ha stängt till klockan 20. Och att man har den här dåliga framförhållningen är ju oerhört allvarligt tycker jag. Och det är oseriöst. Och tittar man också på Folkhälsomyndighetens siffror om var utbrotten har skett. Man, så vitt jag har sett, bara gjort en sån här ordentlig studie, det gjorde man mellan vecka 46 och vecka 50. Och då har man isolerat, nu ska vi se här, 963 stycken utbrott i samhället på olika platser. Och 607 av dem kom från olika typer av skolor. Alltså det är en väldigt, väldigt stor andel som kommer från skolorna. Så frågan är om man kommer kunna få ner smittspridningen nu när den ökar, när man samtidigt då väljer att öppna upp skolorna som har en stor del av utbrotten.
Ja, hon var väldigt skarp, Johanna Jara Åstrand, Lärarförbundets ordförande. Så här sa hon till SVT i veckan.
I praktiken innebär ju det här att man lägger nu ansvaret på de enskilda huvudmännen. Att tro att de nu ska börja ta sitt ansvar från 1 april, det får nog betecknas som ett aprilskämt.
Lisa, vad lägger du in i det här budskapet? Att tro att de ska ta sitt ansvar?
Ja, jag har ju granskat en hel del av konsekvenserna av misslyckad pandemihantering under året som gått. Bland annat vad som har skett med de långtidssjuka som har hamnat mellan stolarna. olika personer med funktionsnedsättning som har fått sina rättigheter inskränkta och så vidare. Jag tycker det här låter som ytterligare ett fall av där maktens personer sitter lite för långt bort från lärarnas vardag och har en lite idealiserad bild av hur bra det egentligen går. Lite som när FHM sa så att man fixar skyddsutrustning, och så ringde personer som har personliga assistenter runt och kommunerna sa att vi har ingen aning var det finns någon skyddsutrustning. Det var det som hände då. Så att situationen på marken ser lite annorlunda ut. Sen tycker jag att det påminner oroväckande om det som skedde i höstas under andra vågen. För då var det så att precis när smittotalen ökade, som vi ser nu, så bestämde man sig för att öppna upp. Det var ett konstigt beslut som man inte riktigt har fått förklarat i efterhand. Och nu så kommer återigen en sån här lite lustig timing att smittan ökar i samhället och då ska vi gå tillbaka till fysisk undervisning. Så att jag tycker väl att Lärarförbundets invändningar är liksom tillräckligt allvarliga för att ta på allvar här.
Mm. Men jag tolkade utbildningsministern som att det finns en kunskap nu om att många har farit illa.
Ja, det tror jag också, men inte hur man gör för att applicera den kunskapen i det praktiska riskbemötande arbetet. Det kan man ju titta, eller man läser lärartidningarna och se, att det fortfarande är många som inte vet hur de ska skydda sig och sina elever.
Men alltså om skolan inte fungerar när det handlar om utbildning och ge en grund för unga människor som ska ut i livet och som dessutom får en psykisk ohälsa, det är ju ett stort problem. Sen har vi ju smittan också, och det verkar som om det är en avvägning här som det handlar om.
Två stora problem, men kom ihåg att de här ungdomarna är inte någon av oss som sitter här. Det är en helt annan hyperdigital generation. Jag är inte helt säker på att de får skilja eller att undervisningen är så dålig digitalt. Väldigt många moment i gymnasieundervisningen är redan till stor del digitala långt innan pandemin.
Larmklockorna slår onödigt högt, menar du?
Nej, men jag menar att man ska tänka så här. Det är ju inte så att vi stänger in dem. Vi har ju inte en lockdown. Du får ändå umgås med dina vänner. Och de är till råga på allt en mycket digital generation. Så att jag vet att bekanta i Storbritannien har haft fruktansvärt med sina barn när vi har haft en riktig lockdown där. Men den isoleringen har vi inte av svenska barn och unga alls.
Inga Britta Lenius.
De utredningar som har gjort av som Folkhälsomyndigheten har gjort av smittspridningen visar ju att smittspridningen snarare har varit lägre när det gäller lärarkollektivet än i andra grupper. Och dessutom så är det ju så att de här gymnasieeleverna, om de inte får gå i skolan så hänger de med varann någon annanstans. Alltså de sprider smitta bland sig. Jag tror, alltså min egen erfarenhet i varje fall, är ju att de far illa av att inte få vara i skolan med en undervisning. Att träffa sina kompisar och ha de här reguljära mötena med sin omgivning. Och de missar viktig del av sin utbildning.
Det kan så.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Vara. Jag är själv inte tonårsförälder, så att jag lyssnar på dig också, absolut.
AstraZenecas vaccin var ju pausat i ungefär en vecka efter rapporter om sällsynta allvarliga biverkningar. Nu tillåts det igen i Sverige, men bara för personer över 65 år tills vidare. Hänger ni med i vaccinsvängarna?
Ja.
Du hänger med?
Ja, men så jag måste ju bekänna att jag från början har varit en person som har stött och gillat Folkhälsomyndighetens strategi hela tiden. Och
när du är Team Tegnell sedan länge.
Ja, när vi ser till deras strategi och ser till resultatet så ligger Sverige väldigt bra till i alla avseenden. Och när det gäller det här vaccinet så har man ju funnit att de eventuella biverkningar, så de fall som man har hittat, man har drabbat framförallt folk under 55, om jag minns rätt. Va? Och det betyder att det är ganska logiskt att säga att man, eftersom man vet att vaccinet är effektivt, så säger man, ja, vi använder det för folk över 65 år.
Henrik hänger också med i svängarna.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker att det är svårt att hänga med. De här biverkningarna som man hittade verkade ju vara ganska få, alltså för få för att egentligen pausa. Och nu återupptar man vaccineringen igen, så antagligen så var det redan så. De har missat en ganska lång tid av vaccinering här. Jag förstår heller inte varför det går så mycket snabbare till exempel i Danmark att vaccinera än i Sverige. Danmark gick väl ut häromdagen och sa att om två månader så öppnar vi upp samhället igen. Någon sån plan verkar inte finnas någon möjlighet ens att genomföra i Sverige. Jag såg väl också att man hittade, var det 29 miljoner doser i Italien på något lager som hade fastnat där?
Ja, fast det visade sig att det var inte så mystiskt, och en del av dem skulle faktiskt i tredje världen, så att jag undrar om inte det där var lite överdrivet kanske.
Ja, det kanske var lite av en nyhetsanka där, men jag tror nog att man ändå kan säga att EU bör nog ringa till kanske Storbritannien, USA och Israel och fundera lite på hur man har organiserat den här vaccininköpen och vaccinhanteringen. Och Sverige borde ju definitivt ringa Danmark. Det är lite av ett tema för svensk politik, kan jag tycka också. Mm.
Ring Danmark, säger Henrik Hall. Inga-Britt, vad säger du?
Ja, man måste gärna skilja på den här diskussionen om AstraZeneca och hur man sätter gränsen för vilken ålder man vaccinerar och framgång generellt när det gäller vaccinering. Och där menar jag att då pekar vi ju på strukturella svagheter i den svenska organisationen med de här 21 regionerna. Och för mig så pekar ju det på att staten måste väsentligt öka sin styrning av sjukvården i Sverige. Nu har man ju försökt under olika delar av pandemin kompensera det här genom så kallade samordnare. Eller i något fall så fick man ju gå till riksdagen med att få en lagstiftning i ordning väldigt snabbt för att ge Socialstyrelsen mandat till exempel att se till att man fördelar material i sjukvården. Jag tycker att det här pekar mot förstatligande av sjukvården och i varje fall en ökad statlig styrning genom en ny medicinalstyrelse. SKR, Sveriges kommuner och regioner, klarar ju inte av att styra regionerna. Det är alldeles uppenbart.
Och det verkar finnas risk för ett vaccinkrig mellan EU och övriga världen. Kanske inom EU också. EU-kommissionen har kommit med ett förslag som innebär ett slags sanktion mot länder som har stoppat export av material till vaccin. Det är ju inte ett exportförbud, men det innebär att man kan stoppa leveranser, och det verkar ju främst rikta sig mot Storbritannien. Kritikerna då, som till exempel statsministern hos oss, verkar ju tillhöra dem, talar om vaccinnationalism. Ja, vi ska Lisa kort här, vad är det rätta att göra här?
Jag tyckte det var intressant som Boris Johnson sa när de frågade varför du lagt beslag på det så här. It's greed, my friend, sa han. Så det finns väl några som erkänner det mer eller mindre öppet. Men jag måste verkligen instämma med Inga-Britt här om förstatligandet av vården. Därför att det här är ju bara en lång rad. Du tittar på förlossningsvård, vad som helst, så är det ofta att man uppfinner en sak i en region som en annan region uppfann för 10 år sedan. Det är enormt frustrerande att se. Och för oss som är baserade i Stockholm, som ligger allra sist på listorna och har föräldrar som är 70 plus som först blev lovade i januari, sköts upp till februari, sköts sedan upp till mars och har nu i slutet av mars fått besked om att brev kommer i slutet av april. Mm. 4 månader för sent finns det också en enorm liksom personlig frustration över hur man har lovat någonting som sen bara har blivit framskjutet. För att det här är personers liv. Det gäller att få ett drägligt liv faktiskt.
Vi lämnar hälsa och pandemiverkligheten och går in i den mörka, samvetslösa världen som ibland benämns den undre världen.
Idag åtalades 30 personer i det så kallade Vårbynätverket i Stockholm. Brottsrubriceringarna är bland annat försök till mord, synnerligen grovt narkotikabrott och rån. En av de åtalade är den kände rappartisten Yasin, som åtalas för stämpling till människorov.
Och det var efter att fransk polis lyckades hacka den krypterade mobiltjänsten Encrochat som den svenska polisen började samla bevismaterial.
Det här var i tisdags som åtalet mot hela 30 personer i kriminella Vårbynätverket lämnades över. SVTs rapport berättade bland annat då om hur centralt det har varit för utredarna att kunna läsa innehållet i de misstänktas mobiltelefoner. De använder den krypterade tjänsten Encrochat. Vad är era spontana reaktioner på det här åtalet, Henrik? 30 grovt kriminella som åtalas på ett bredde.
Det är förstås oerhört glädjande. Men jag skulle vilja prata lite om, man pratar ju ofta om de kriminella som blir åtalade. Jag tänkte man skulle kunna prata lite om vad det är de gör för någonting egentligen. Och prata om den här andra rapparen då som blev kidnappad, som polisen misstänker då, på uppdrag av Yassin. Och läser man enkel material så skriver de att frågar de så här, vad är det han har gjort egentligen? Varför är det vi gör det här? De har så påberett ett människorov utan att veta vad det är egentligen varför. Och då får han svaret att ja, han citat rappar keft. Och ett annat tänkbart motiv är ju att han inte har nog med så att säga street cred för att vara liksom gangsterrappare då.
Jag har hört att man kan kalla en sån person för studiobandit.
Ja, precis. Det står ju på ett par av de här skärmdumparna sen som sen då har lagts upp på det här. För då får man fråga sig vad det är för straffar för dem nätverket. Ja, dels blir han då kidnappad. Han blir ganska grovt misshandlad. Man blir avklädd, förnedrad på olika sätt. Vi behöver inte gå in på precis hur det är, men man kan se bilder på det i det här utredningsmaterialet. De här bilderna sprids på sociala medier då, bland annat med man skriver då studiobandit och ja, de använder hans liksom låtnamn då för att håna honom och lägger upp det som någon form av bildtext åt de här förnedrande bilderna. Man måste komma ihåg att när det här sker så är offret 17. Alltså det är ett barn i lagens mening som kidnappas, kläs av, förnedras. Alltså det är oerhört empatistörda individer som sysslar med det här. Och nu skrivs det mycket om deras vapen och deras knark och deras pengar och sådär. Oavsett om de är fast eller inte så kommer det här uppfattas som oerhört häftigt och de kommer uppfattas som väldigt mäktiga av många människor och de är väldigt mäktiga i sina närområden. Man ska komma ihåg att det är den här typen av brott som de begår som är oerhört empatilösa och grova och alltså stort sett meningslösa. För det är inte så att sälja knark och tjäna pengar och skjuta en rival som försöker sälja knark på ditt område. Där finns ju en rationalitet i att du tjänar pengar och du blir rik. Det här är ju bara, ja, man gillar att utföra grova våldsdåd helt enkelt och verkar få en kick av att göra det. Och det är ju, så det är oerhört glädjande att de här människorna är fast och förhoppningsvis blir dömda till mycket långa fängelsestraff.
Lisa Bjurvald.
Ja, jättebra sagt. Ingen kommentar. Mer än möjligtvis stå som journalist och påpeka precis det som Henrik säger om mediebevakningen. Det är väldigt spännande för kvällspressens manliga reporter att skriva om häftiga vapen och bilar och sådana liksom accessoarer i gänglivet. Men det är ju också som Henrik säger mycket, mycket viktigt att man pratar om den smutsiga sidan och till exempel drogberoende, människor när man skadar. Hur lever de idag? Hur mår de? Vad har de för trauman? Och vad är det som motiverar de här människorna? Att, är de själva utsatta för hot för mer seniora, gängledare och så vidare? Alltså man gräver lite djupare så att det inte blir en slags glamorisering av det här gangsterlivet.
Flera svenska advokater ifrågasätter om det är lagligt att använda bevisning som härrör från Encrochat. Bland dem Thomas Olsson som framträdde i Aktuellt i tisdags.
Ja, en sån åtgärd är inte tillåten, vare sig enligt internationell rätt där man ser det som en suveränitetskränkning. Men även enligt svensk rätt så är det förbjudet att agera på det sättet. Och då menar vi att den rättsliga konsekvensen av att man på det här sättet har åsidosatt gällande lagar och regler är att bevisningen inte kan användas i en brottmålsrättegång.
Det är alltså väldigt många kriminella som har använt den här Encrochat som alltså tidigare då inte gick att knäcka. Men fransk polis lyckades med det förra våren och kunde då i realtid följa miljontals mobilmeddelanden från telefoner som använder den här tjänsten. Enligt Thomas Olsson så var det mellan 60 och 70 000 mobiler som man följde på det här viset. Och oavsett vilket land de kriminella befann sig i. Så att det var alltså en tjänst i Frankrike som ledde till att kriminella som använde det här i alla möjliga länder kom in i svenska åklagares utredning. Så här får det inte gå till, tyckte alltså Thomas Olsson och flera andra advokater. Även om det så att säga är information som polisen har nytta av. Vad säger ni? Henrik, till att börja med.
Jag kan bara konstatera att Göteborgs tingsrätt har sagt att det visst är lagligt, så Thomas Olsson verkar ha fel. Mm. Vi har fri bevisvärdering i Sverige, och även om det här inte faktiskt hade varit möjligt med hjälp av svensk lagstiftning som borde förändras. Man får ju faktiskt inte ens ta en misstänkts hand och liksom lägga ett finger på iPhone-läsaren för att låsa upp telefonen för att söka igenom den. Man får absolut inte göra sånt här som den franska polisen har gjort. Men som sagt, vi har fri bevisvärdering. Göteborgs tingsrätt har sagt att Encrochat-bevisningen får användas i svenska domstolar.
Inga-Britt, ska vi tuta och köra?
Ja, absolut. Alltså, Thomas Olsson blev ju väldigt, väldigt väl bemött av ett antal åklagare som argumenterade för hur bakgrunden ser ut och att det var tillåtet i den svenska utredningen att använda den här krypteringsmöjligheterna eller möjligheten att lösa krypteringarna. Det är klart att det är Thomas Olssons uppgift som försvarsadvokat att ifrågasätta den här metoden. Men jag tycker att åklagarnas argumentation var väl så bra som Thomas Olssons, måste jag säga.
Vi vet ju förstås inte hur de här 30 åtalade, om det kommer bli fällande domar. Men att det blev ett åtal nu, det verkar ju helt och hållet vara en följd av att svensk polis kunde få använda de här uppgifterna.
Ja.
Rapartisten Yasin Mahamud, som belönades med det förnämsta priset på galan Petri Guld förra helgen, och att han har belönats, det har upprört en hel del debattörer, bland andra flera poliser som arbetar i kriminellt utsatta områden. Sveriges Radios ansvariga har benhårt stått för att man ska skilja på verket och personen bakom verket. Och Mahmoud, som är häktad sedan länge, är nu åtalad för stämpling till människorov, som sagt var. Hur ser ni på det faktum att han har två karriärer, en legal som har gett honom tiotals miljoner lyssningar på Spotify och en kriminell karriär?
Ja, det är som Polanski ungefär, Woody Allen. Nej, men det är ju en intressant, mycket bredare diskussion som jag tror man tjänar på att inte bara fixera sig vid just den här personen. Kulturutövande och brott. Alltså, jag tänker tillbaka till min pappas idol Jerry Lee Lewis som gifte sig med ett barn till exempel. Alltså, det har alltid funnits kulturutövare som till och med bryter mot lagen. Kan man skilja på det? Och min korta svar i just den här frågan då är väl att när det handlar om att ge ett lyssnarpris, då ska inte statsradion lägga sig och säga att ni röstat fel. Utan då får man gott och väl utdela det, så kan man ha andra saker. Men däremot kategorin hiphop och rap.
Men det är väl en jury som utser?
Nej, men det är två priser. Ett är jury och röstarna, och det andra är enbart röstarna. Eller lyssnarna då. Men i den där det är en kombinerad jury så kan man ju faktiskt säga så här, att vi kommer inte att inkludera några nominerade som står åtalade för brott till exempel. Då slipper man det här och framöver. Men man måste ha en enhetlig linje. Man kan liksom inte ta det fall för fall så här.
Henrik?
Ja, alltså jag har egentligen inga direkta åsikter om huruvida han ska få ha ett pris eller inte. För det är mycket möjligt att han är Sveriges bästa rappare och Sveriges bästa artist. Och ja, får han inte ett pris så får han 10 miljoner streams på Spotify. Jag vet liksom inte hur stor skillnad det egentligen gör. Men jag tycker det är intressant som Lisa tog upp här, Polanski, Woody Allen och Jerry Lewis. Och att deras brott, de är separerade från deras verk. Man pratar ju ofta om att skilja på just verk och person. Men Yasins verk är ju väldigt koncentrerad kring hans kriminella karriär. Alltså han kan rappa om att begå brott därför att han har begått brott. Man märker att mycket av det han rappar om är självupplevt. Han använder till exempel mycket fotbollsmetaforer och sånt där. Och det beror ju på att han och en del av de här andra åtalade har spelat fotboll tillsammans. Till exempel, alltså han kan rappa om att sälja knark och om att skjuta människor och om att ha vapen därför att han antagligen säljer knark, han är dömd för vapenbrott till exempel. Och han har ju, det var också det här liksom att den här andra rapparen som de då kidnappade, han blev ju antagligen kidnappad just beroende på att han inte hade den här typen av street cred. Han var liksom inte en äkta rappare, men Yasin är ju en äkta gangsterrappare, för han är ju både gangster och rappare, så att det är svårare att skilja på verk och person just i det fallet.
Det är jätteintressant. Här får man nästan titta till USA där det är mord på rapartister liksom senaste 30 åren. Mm. Och titta hur har man behandlat gangsterrappen i medierna och i politiken där. Och det är ju faktiskt inte helt enkelt.
Det senaste är att en av de som finns med i det här nätverket skrev ett brev som var avsett att nå en producent på Sveriges Radio för att förmå dem att spela hans musik oftare. Inga-Britt, till slut.
Mm. Jag tycker att Sveriges Radio redan hade kunnat plocka ut honom redan på nomineringsstadiet. Därför man vet ju väldigt, väldigt väl om hans bakgrund. Och den dominerande roll som han enligt polisen i varje fall spelar i det här kriminella nätverket som han, finns i, det här Shottaz. Och att det är ett nätverk som på sitt ansvar har tiotals mord. Och han är ju själv dömd för ett par år sedan för väldigt grova brott etc. Han borde ha plockat bort honom. När Thomas Flink skulle delta i Melodifestivalen för något år sedan så blev han ju...
Torsten Flink,
så blev han diskvalificerad för något ganska trivialt brott faktiskt. Och sen så ser vi också vad som händer här, stackars Paolo Roberto. Man plockar bort alla hans burkar från hyllorna i affären. Det var visserligen inte Sveriges Radio inblandade. Men alltså det finns en möjlighet att faktiskt... i det här fallet med Yasin Mahmoud konstatera att det som han har gjort sig skyldig till diskvalificerar honom från att delta i den här tävlingen.
Håll med om att det är skönt att slippa reklam. Ja, det jag säger nu är inte reklam, men det är en upplysning om hur Kvartal finansieras med bidrag från vår publik, stora och små. Vi är tacksamma för alla som stöder oss och det som ni har förstått frivilligt, men inte desto mindre avgörande för att vi kan göra det vi gör. Tack. Nu fortsätter veckopanelen vecka 12. På söndag samlas förtroendevalda i Liberalerna från hela landet för att ta ställning till partiets tydligen svåra vägval. Att i god tid berätta att man vill bilda regering med Moderater och Kristdemokrater, även om det skulle kräva sverigedemokratiskt stöd eller om man ska utesluta en sån konstellation. Debatt och omröstning sent på söndag eftermiddag. Och en av många röster som har lagt sig i frågan så att säga är förra partiledaren Maria Leissner som anser att Liberalernas själ står på spel. Hon vill utesluta allt samröre med SD och beskrev det som en gång var alliansen så här i Studio 1 häromdagen.
Borgerligheten är som jag ser det död. Därför att Moderaterna och Kristdemokraterna har ju valt att gå med i det här nationalkonservativa projektet. De har ju tydligt visat att de föredrar en samverkan med Sverigedemokraterna framför en samverkan med sina gamla allianspartners Centern och Liberalerna. Och det beslutet är ju väldigt avgörande för Sveriges politiska utveckling framöver. Borgerligheten och alliansen, man kan ju hoppas att de bara har bitit i ett förgiftat äpple och sover några år och kommer tillbaka sen. Men för ögonblicket så är det inte möjligt. Eftersom både Moderaterna och Kristdemokraterna har ändrat sin politik och sannolikt också haft ett medlemsbyte. Reinfeldts nya moderater är ju helt utkastade ur partiet idag.
Ja, kära panelister. Maria Leissner var ju tydligt på den sida som är motståndare till nuvarande partiledaren Janko Sabonis linje. Och Bengt Westerberg har tidigare gett liknande budskap. Henrik Hall, tror du att Maria Leissner kan ha något inflytande på några av dem som ska rösta på partirådet?
Ja, det tror jag nog. Men kanske inte riktigt så stort som man tror. Det är ju väldigt populärt att söka, inte minst gamla veteraner, men även överhuvudtaget oppositionella röster när en partiledning har fattat ett beslut. Och det blir mycket mer intressant att till exempel lyssna på Maria Leissner eller någon av de andra som är oppositionella mot Sabuni än att lyssna på ett distrikt som säger att nej, men vi stödjer Sabonis linje. Och jag tror att du sa lite tidigare att hälsan tiger still. Alltså de som håller med ledningen är ju ofta tysta. Och de som är emot säger ju ofta det högre och blir framförallt intressantare att lyssna på. Så jag är väl inte riktigt säker på att hon kommer ha så stort inflytande som hon kanske vill. Jag tror nog att Sabonis linje kommer vinna, men jag är inte alls säker på att det är därmed att Liberalernas problem är slut.
Nyamko Sabuni var gäst i P1-morgon i morse inför partirådet och hon reagerade så här på Maria Leissners och andras tal om att man riskerar att sälja sin själ.
Vi är vana att förhandla med andra partier i riksdagen och så här långt har vi lyckats kunna försvara de liberala värdena. Jag vet inte varför någon misstänker att Liberalerna som parti imorgon inte ska kunna försvara de här värdena. Det är inte så att bara för att man pratar med någon, man förhandlar med någon så säljer man sin själ. Utan man pratar för att försvara sina värden och lyckas man inte då reser man sig från förhandlingsbordet.
Ja, Nyamko Sabuni lät segerviss nästan som att hon visste att hennes linje skulle vinna. Inga-Britt Ahlenius, har hon anledning att låta så där säker på sin sak?
Ja, jag vet faktiskt inte, men jag tycker rent allmänt att det är nästan hysteriskt med den här fixeringen kring Sverigedemokraterna som har väljarna valts in i riksdagen. Det är ju så faktiskt att partiet sitter i alla utskott. Partiet sitter också i de stora utredningarna, de sitter i migrationsutredningen, försvarsutredningen och så vidare. Till skillnad från vad som var fallet med vänster eller Vänsterpartiet kommunisterna på sin sida. Alltså de är legitimerade in i vardagsarbetet och alla pratar med alla. Och ändå så har man fastnat i en diskussion, man får inte prata med dem. Men man kompromissar i utredningar och man diskuterar naturligtvis i utskotten i riksdagen. Alltså om Sabuni nu vinner så tycker jag att det vore jätteskönt att man däremot rensar ekvationen i riksdagen. Därför att den här fixeringen vid Sverigedemokraterna har ju kortslutit det politiska samtalet i Sverige.
Lisa, vad tror du om det som väntar Liberalerna?
Jättespännande att följa. Sven Dahl skrev jättebra om det för någon dag sedan hos Timbro. Där han säger just det här att de liberala kärnväljarna står på Sabunis sida. De flesta vill att partiet ska gå till val på att bilda en borgerlig regering. Och samtidigt så har du ju Liberalernas kvinnoförbund som motsätter sig. Mm. Och som på goda grunder kan jag säga, som man skriver en bok om främlingsfientliga kvinnor, visar på att man inte alls delar de värderingarna. Alltså Liberalerna har varit otroligt bra och centrala på att driva jämställdheten framåt i Sverige och kvinnokampen. Så där är man jätterädd för att det ska bli ett steg bakåt. Så det är ju en spännande avvägning. Kommer du till makten så har du ju större chans till inflytande. Och sen så blir det en kamp om själ och ideal. Om ideal så kanske inte ens finns kvar hos så många längre. Och sen att samtidigt inte bara vara det här lilla minipartiet man har sjunkit till. För då är ju frågan varför man överhuvudtaget ska finnas. Så det är ju hur mycket som helst som står på spel. Så jag kommer sitta klistrad och spana.
Liberaler är ju kända för att gärna exportera sina interna misshälligheter till den offentliga arenan. Och det är upprop och motupprop och utspel och öppna brev.
Rena bulletinfasonerna. Mm.
Eller kan det vara så att vissa partier, de kanske är ett sånt, trivs egentligen bäst med oppositionsrollen? Det där att kanske hamna i regeringsställning, att det verkar lite riskabelt och hotfullt.
Ja, Liberalerna är väl mig vetligen det enda partiet som har gått till val just på att stärka oppositionen istället för att själva vinna makten. Så det ligger det någonting i. Men hela deras internkultur är ju sån, alltså den är ju väldigt bråkig. Det är ett parti av individualister som alla vill synas och höras och som kanske inte riktigt har den här alltså folkrörelsetraditionen där man liksom samlas kring linjen lite oavsett vad det är och där man gillar att man gillar liksom själva föreningslivet. Finns ju en stor aspekt i många partier, det gör ju inte riktigt Liberalerna. Mm. Och det där är ganska viktigt att enas kring om man ska kunna driva en valrörelse.
De som inte kan tänka sig att ha stöd av SD brukar ju kalla dem för ett ytterlighetsparti. Men också Vänsterpartiet brukar ha många betecknas på det viset. Och om man slår ihop väljarstödet för SD och V så blir det ju närmare 30%, 27-28 någonting kanske. Är det realistiskt att tro att det ska gå att bilda regeringar i Sverige helt utan inflytande från de där 28%?
Jag trodde du skulle säga att det är inte Liberalerna som i själva verket är ett ytterkantsparti, för att det är faktiskt så det har blivit. Alltså vi som en gång i tiden har kallat oss socialliberaler känner oss ju ganska ensamma. Det är lite av en extrem poäng att ha den ståndpunkten idag, att man å ena sidan till exempel kanske är för NATO och liksom närmast USA och å andra sidan vill ha starkare stöd för mänskliga rättigheter. Så att de som sympatiserar med SD eller med rena vänstervärderingar tillhör mycket mer den stora majoriteten i Sverige idag. Så kanske att man får acceptera hur det kommer se ut, men också att liberalerna ska förstå, precis som Henrik säger så bra, att de är ett lite udda, spretigt ytterkantsparti själva numera. Och släppa den forna stormaktstiden, eller vad vi ska säga, under Folkpartiets dagar.
Nu ska jag säga så här, ja, liberalerna är ju inte med här och de skulle förmodligen inte hålla med dig om det där.
Mm. Men deras siffror skulle hålla med, va?
Statsvetaren Jonas Hinnfors säger till SVT att om motståndarsidan vinner så är det svårt att se att Sabuni kan sitta kvar. Det finns ju de som länge helt har räknat ut Liberalerna och med tanke på riksdagsval framöver. Och ja, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han tillhör de som beskriver det som ett ointressant parti. Ja, men är det någon som tror att det inte blir vinst för partistyrelsen och partiledaren på söndag?
Det blir det säkert.
Mm, det blir nog det, va?
Men blir det lugn och ro i så fall efter detta?
Absolut inte.
Men jag tycker man måste också komma ihåg alltså att det finns ett hyckleri kring existensen av Sverigedemokraterna. Vi vet ju att socialdemokratiska regeringen, eller den här regeringen nu under den senaste valperioden, har haft SD-stöd i merparten av sina omröstningar. Det är också så att Socialdemokraterna i en stor principiell omröstning 2010 när det gäller valet av parti av talman i riksdagen, det är att Sverigedemokraterna egentligen avgör det valet. Men på något sätt har man distanserat sig ifrån det, så far man vidare av den här diskussionen som infekterar hela debatten. Men i det vardagliga arbetet i riksdagen så är Sverigedemokraterna väldigt mycket i sakfrågorna som ett annat parti. Men man fastnar då på den här att värderingsbasen är så helt annorlunda. Ja, visst är det. Och när det gäller värderingsfrågor kan man ju inte kompromissa. Men när det gäller sakfrågorna, när det gäller immigration och energi, ja, då finns det kompromissmöjligheter och möjligheter att prata med varandra.
Hur det går på söndag lär det bli någonting för att tala om i kommande veckopanel, skulle jag tro. Veckans ord eller veckans person återstår i den här panelpodden. Var och en i panelen har en röst. Och vad har ni kommit fram till, Inga-Britt?
Ja, jag har bara ett ord, nämligen vaccin. För vaccin har ju varit det stora ord den här veckan. Och dessutom har jag fått min första spruta den här veckan.
Wow, grattis! Mm.
Och hur blev konsekvenserna av att någon satte någonting i armen på dig? Har det hänt något? Har du känt någonting?
Nej, men jag känner en ökad förväntan över att jag ska kunna delta mycket mer i samhällslivet, träffa mina barnbarn och mina barn på ett annat sätt än hittills. Det kan bli jättekul.
Henrik?
Ja, jag har valt ordet Västeuropa. För jag såg att det stod att Sverige hade högst spridning i Västeuropa. Och då visade det sig samtidigt att Estland, Ungern, Tjeckien och Serbien hade högre smittspridning än oss. Och av de länderna så är det bara ett som ligger öster om Sverige. Mm. Och det är Estland. De andra länderna ligger ju i princip i linje med oss. Så jag tycker att det är lite en postsovjetisk kvarleva det här, att vi faktiskt anser länder som ligger på samma breddgrad, inte breddgrad, men vad heter det? Longitud, jag kan inte det så bra.
Längdgrad.
Precis, att de fortfarande anses tillhöra någon form av, ja, något form av märkligt öst. Men det tycker jag är en liksom både kulturellt, geografiskt och historiskt feltänk. Estland har till exempel varit svenskt längre än vad sovjetiskt.
Vilken intressant spaning nu med att det precis rapporteras om att Ryssland använder Sputnik som ett propagandavapen, varnas det för här på alla håll. Så det var ju verkligen timely med de nya geopolitiska spelplanerna post-pandemi. Får se hur det utvecklar sig.
Mm. Och ditt förslag, Lisa, till slut?
Mitt förslag på veckans ord är självklart kladda. Kladda är ett ord som används av män vid makten för det juridiska brottet sexuella trakasserier som faller under diskrimineringslagen. Det är för att det ska låta lite skojsigare och mindre allvarligt. Lite Benny Hill-farbror som råkar snubbla på brösten och kladda lite tokigt. Men det går vi inte med på numera.
Det här var vår summering av en vecka i Sveriges historia. Med hjälp av panelisterna Inga-Britt Alenius, Henrik Hall och Lisa Bjurvald. Tack för idag.
Tack för idag.
Tack, tack.
Tack.
Om ni inte redan har lyssnat på fredagsintervjun så gör det lite senare. Gäst den här veckan är professorn i designhistoria vid Konstfack, Konsthögskolan i Stockholm, Sara Kristoffersson. Hon fick massiv kritik och en namninsamling emot sig när hon reste sig upp och invände mot förslaget att byta namn på salen Vita havet som en del i arbetet mot rasism och för mångfald. Jag har blivit som pestsmittad, säger Sara Kristoffersson i intervjun och anser att Konstfack har gett efter för antiintellektuella strömningar. Och på sajten kvartal.se finns som vanligt en uppsjö essäer och andra texter som sjuder av kunskap och nyfikenhet. Bland annat en text av Patrik Oksanen om hur Ryssland och Kina, som gärna använder pandemin som bottenplatta för att samsas om desinformation, finner varandra i de här frågorna. Vi har också en text om Danmark och hur politiken där kan fungera som en spåkula för Sveriges politiska framtid. En text av Gustav Björklund Larsen. Och så finns det nya inläsningar av Marika Lagerkrans och Johan Rabeus. Men nu tar vi helg. Tack för idag och tänk själv.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa, trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.